Vibri Audiobooks presenterar Västanvind del 2, skriven av Åke Attila och inläst av mig, Håkan Söder. Gustav Adolfs torg, Stockholm, tidig morgon den 14 oktober 2014. Helvetes jävla helvete! Hjälp 5-5 ner för lejdaren! Fan, fan, fan! Använd kärringen som sköld! Röt Kafka nerifrån ribbåten. 5-3 hade stannat halvvägs ner på stegen som ledde soldaterna från Strömgatans kaj ner till den gråsvarta gummibåten som väntade på dem med motorn igång. Han vände sig om och sträckte upp armarna mot 5-5 som haltande och blek försökte placera sina fötter på den smala stegen. Benen lydde inte 5-5. Han försökte förgäves få tag på räcket med sina händer när han föll hejdlöst ner mot det iskalla vattnet 5 meter längre ner. 5-3 fick sin kollega över sig men lyckades med nöd och näppe hålla sig kvar i den rostiga stegen. När han vände sig om såg han 5-5 först studsa en gång på förens luftfyllda ponton för att därefter glida ner i det svarta, kalla strömma vattnet. 5-3 tänkte instinktivt att han skulle dyka efter sin kollega. Men uppdraget gick före. Hans uppgift var att lyfta ner objektet i båten. Kamraterna fick ta hand om 5-5. Den svettblöta underställströjan hade klistrat sig fast på den breda ryggtavlan och 5-3 kom på sig själv med att huttra. Adrenalinet sprutade ut i systemet trots att denna typ av uppdrag var vardagsmat för soldater inom Spetsnaz. Värmen inne på utrikesdepartementet i kombination med den fysiska ansträngningen, psykologiska anspänningen och inte minst den tunga utrustningen hade gjort att svetten fullständigt sköljde över 5-3. Han tvingade sig själv att inte titta ner mot vattenytan, trots att han reflexmässigt ville vända sig och hjälpa till att säkra kollegan som nu förmodligen hjälplöst drev med strömmen ner mot bron som de passerat under på färden hit. Hjälp till här, skrek den sista kollegan som var kvar uppe på kajen med objektet. Han backade mot stegen med objektet framför sig som skydd. Trots den mänskliga skölden hörde 5-3 flertalet skottsalvor från de poliser som plötsligt hade dykt upp när gruppen lämnade utrikesdepartementet. Det hade förvånat 5-3 att poliserna hade haft tillgång till förstärkningsvapen. Antagligen var det en polisiär insatsgrupp som hade råkat vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Eller så hade svenskarna en betydligt bättre underrättelseorganisation än vad hans stab hade räknat med i planeringen. Hur som helst var 5-3 ganska säker på att han själv hade fått in minst en dödlig träff på poliserna. Han hade siktat mot förarplatsen för att få stopp på polisbussen. Och han var ganska säker på att han hade sett ett rejält blodstänk när vindrutan pulveriserades av hans skur av helmantade kulor. Hur som helst var faran inte över än, eftersom de svenska poliserna fortsatte att skjuta på dem. En bit sten på kajkanten slogs sönder av en avlossad poliskula och en flisa passerade bara några centimeter ifrån 5-3s isblå ögon. Han klev upp några steg på stegen och tog tag i objektet som var helt lealös. Han slängde upp henne på sin rygg som om hon vore en lättare patrullryggsäck och började försiktigt klättra nedåt på stegen. När han kommit ner och satt ena foten på pontonen kände han hur någon slet objektet ifrån honom. Samspelet i gruppen fungerade utmärkt så här långt. 5-3 låste blicken på den sista kollegan som nu var på väg att klättra över kanten. I ena handen höll han sin automatkarbin och avlossade sporadiska salvor i riktning mot den polisiära fiendestyrkan. Den andra handen trevade efter något att hålla sig i, medan de grova kängorna letade sig in mot stegen för att få stöd under sig. Det öronbedövande skriket från kollegan och smällen från en av polisernas avlossade vapen hördes nästan samtidigt. Automatkarbinen kastades ur handen på honom och blev hängande i remmen runt halsen. Kroppen vreds ett halvt varv och kängorna tappade sitt fäste på ett av fotstegen. Med en hand höll han sig krampaktigt fast i stegen medan han panik.